Jag heter Emil V. Nilsson och det här är det sista avsnittet av Naturpodden innan det blir sommaruppehåll fram till mitten av augusti. Det här avsnittet handlar om en liten, extrem orkidé som heter gulyxne. Men det handlar också om rödlistan och om EU:s art- och habitatdirektiv. Det handlar också om ett kärr där Linné-lärjungen Peter Jonas Bergius kanske plurrade. För det är så här. I Sverige finns mer än en tredjedel av alla gulyxne i EU och Storbritannien. Ni ska få följa med på en nutida upptäcktsfärd när jag klafsar fram i spåren efter giganter ut på ett nästan bortglömt kärr. Vi ska ut på en spånglös våtmark, en modern vildmark. Jag spelade in avsnittet den 6 augusti förra sommaren då jag fick följa med Sebastian Sundberg som är kärlväxtansvarig på Artdatabanken. Men innan vi släpper loss Sebbe så vill jag tacka Ulla, Staffan, Anna, Åsa och Mattias för era bidrag. Om du som lyssnar nu i sista avsnittet innan sommaren vill hjälpa till så att jag kan fortsätta göra podden, får du gärna swisha en valfri summa till 123-556-7870. Märk bidraget med podd. Alla bidrag räknas. Jag skojar inte när jag sa att gulyxnen är extrem. Det är de extrema rikkärrens orkidé. På engelska heter den helt enkelt fen orchid, kärrorkidén. Den är oansenlig och växer ofta på platser där människor sällan sätter sin fot. Bladen är ljusgröna och tunglika där de sträcker sig upp ur marken. Mellan de två tre bladen skjuter en blomställning upp med en handfull oansenliga blommor, gulgröna med läppen uppåt. Liten men tuff liksom. Stiff upper lip. Att leta efter gulyxne är lite som att leta efter trattkantareller. I början ser man inga, sen hittar man en och därefter är det som att Pandoras ask har öppnats. Jag plockar upp Sebastian Sundberg i Uppsala och så kör vi ut till Björklinge. Vi svänger in på småvägar som går över åkrar med vall innan vi parkerar vid en liten gård. Sebastian pekar mot några granar 100 meter bort och säger att kärret ligger ditåt. Så vi börjar gå. Snart kommer vi fram till granarna. Granarna övergår snart till en tät och mycket blöt lövskog där det ligger gamla stammar huller om buller. Det är blött. Det klafsar. Det är myggigt. Det luktar sump. Rätt som det är sjunker jag ner till midjan när jag missar en tuva och sätter foten i dyn. Men efter en halvtimme i denna uppländska djungel så kom vi ut på ett gungfly där vegetationsfilten bär oss. Buskarna blir mindre och ersätts av vass. Snart meddelar Sebastian att vi kommer fram till koordinaten där Mikael Lövrot hittade 68 plantor av gulyxne den 12 juli 1992. Vi sitter ute i ett kärr. Det är väldigt blött så att jag sitter nästan i vatten. Men Sebastian, kan inte du berätta vem du är och hur det kommer sig att du sitter ute i det här kärret nu?
Mm. Jag är växtekolog och jobbar på Artdatabanken som kärlväxtansvarig. Och i mina arbetsuppgifter ingår att både att hantera rödlistan för kärlväxter och EU-rapporteringen. Och i och med att vi är här och letar efter gulyxne så slår vi två flugor i en smäll. För det är både en rödlistad art och en art som är listad i EUs art- och habitatdirektiv.
Ett av huvudsyftena med art- och habitatdirektivet är att främja den biologiska mångfalden så att den bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, så ska direktivet bidra till det övergripande målet, som är en hållbar utveckling. Rödlistan är något annat. Det är en riskbedömning för att enskilda arter ska dö ut. Och om man tittar på svenska rödlistan så handlar det om Sverige, men det finns ju också en internationell rödlista. Och rödlistan bygger på ett system som används internationellt för att utvärdera tillståndet för arter i naturen.
Så att efter att Mikael Lövroth var här och han räknade, var det 67 eller 68?
Ja, 68, ja, precis. Vi ligger otroligt nära det nu. Ja. Vi är uppe i 65 och vi har kanske kan hitta några till.
Precis. Och sen efter honom så tog liksom Floraväkteriet över det här och har räknat några gånger.
Ja.
Men då har det inte varit samma antal alls?
Nej, det har varit ganska få riktiga floraväktare som varit ute. Det är några som varit ute och kollat just för att det är lite speciell lokal. Enda lokalen i inlandet och i Uppsala kommun faktiskt. För Gulyxne. Så det har varit en del botanister. Men nu var det 12 år sedan någon var här sist. Så därför tyckte jag var extra spännande. Jag var här för 18 år sedan tror jag det var. Och såg några stycken bara. Men det bara visade en kortis här, så att, men det är så att man får ofta gå omkring en hel del för att se hur mycket det verkligen är. Och det är så, tycker jag, är slående idag hur små de har varit.
Pyttesmå.
Ja, så att max 4 blommor. De flesta har varit enblommiga som har uttaget haft blommor. Sen är de flesta vegetativa, eller lika många i alla fall som...
Ja, det är inte en orkidé som liksom säljer sig själv, om man säger så.
Nej.
Inte en av de snyggaste. Inte ens när den är i blom så är den särskilt uppseendeväckande.
Nej. Ja. Alltså just att den kan växa i såna jävliga, svårtillgängliga miljöer.
Ja. Nej, det är ju roligt. Det är någon slags kärrbiologi att traska runt i det. Praktisk kärrbiologi. För träskbiologer. Men sist hade de hittat 6 eller 7 plantor.
Ja, sånt. Det var någonting sånt.
Ja. Ja. Och vi är uppe i 65-ish nu.
Ja.
Och så har vi sista platsen kvar. Och den sista platsen är den gamla lokalen, liksom koordinaten.
Ja, det är liksom dit många har varit och tittat på den. Då, så
att, ja. Ja, men då kör vi väl på att räkna det. Och så får vi se vart vi är.
Jag kan ju säga en annan kul art som vi har sett ganska mycket av. Och det är jag förvånad över. Det är ju, vet du, sumpäggsvamp.
Just det.
Och den är också rödlistad. Och jag trodde den var mer exklusivt knuten till extremrikkärr. Men det här, uppenbarligen så kan det finnas i fina medelrikkärrsmiljöer också.
Ja.
Det ser ut som små ägg som ligger på mossan.
Ja. Nej, den var otroligt läcker. Men du, ja, nu måste jag ta en utvikning. Men vet du varför det är medelrikkärr här? Liksom, vad är det som... Är det någonting som höjer pH-t?
Ja, alltså, egentligen kan man säga att hela Uppland är ju påverkat av det inlandsisen har släpat med sig. Och inlandsisen släpade med sig rätt mycket kalkrikt material från ett oväntat ställe. Alltså, det är i Bottenhavet. Mm. Och då inlandsisen har ju skrapat med sig det och deponerat det i Uppland. Då är det en gradient, så i Norduppland finns det mycket kalkrikt material och sen är det en avtagande gradient. Men här i centrala Uppland då, så är det fortfarande påverkande. Det finns rätt mycket medelrikkärr, men inga extremrikkärr här.
Tror du det påverkar att vi är nära Uppsalaåsen också?
Det kan också göra sitt till att där finns det hela tiden någonting som kan laka ur.
Ja.
Så att det finns ju lite kalkrika källor och sånt här också. Så att,
ja. Åh, spännande. Ja, nej, men nu ska vi ta de sista.
Ja.
Så med lite tur så kan vi hitta fler än Mikael Lövroth hade hittat.
Ja.
Ja, ett mål.
Ja.
Ja, kanon. Ja. Kör på det.
Ja.
Frågan är hur många gulyxne som finns kvar. Senast platsen besöktes var 2012 av biologen Mattias Liv. Han hittade 5 planter. Bara 5. Men den första rapporten är gjord 1992 av Mikael Lövroth. Han är Sveriges våtmarksguru med ett eget kapitel i Anna Frosters bok Våtmark. Han jobbade på Naturvårdsverket 1991-92 och då initierade han en riksomfattande inventering av orkidéerna knottblomster och gulyxne, som båda finns i rikkärr. Det var så i samband med det som han hittade 68 plantor av gulyxne här. Men det här är ju ett ställe utanför Uppsala. Och det betyder att det finns en längre historia som knyter ihop det här kärret med vetenskapshistorien och universitetet. För just här hittade Linné-lärjungen Peter Jonas Bergius gulyxne för en sisådär 270 år sedan. Det var från planter som han hade plockat här på kärret som arten blev beskriven av vetenskapen för första gången. The original gulyxne liksom. Det står att Peter Jonas Bergius hittade dem vid Nordvisjön nära Björklinge kyrka i Uppland vid kanten av torvmossarna i myrarna. Idag är Visjön igenslyad och sällan besökt av mänskliga fötter. Och så en liten utvikning. När Peter Jonas Bergius dog 1790 donerades hans förmögenhet till Kungliga Vetenskapsakademin och då bildades Bergianska stiftelsen. I slutet av 1800-talet grundades sedan det som idag kallas Bergianska trädgården. Det som ligger på norra Djurgården i Stockholm. Men det är en annan historia. Nu tar vi oss tillbaka till Visjön.
Om man snabbt då ska köra, om man börjar med att köra rödlistan för dummies, vad är rödlistan?
Ja, det är en lista över arter som riskerar att dö ut från landet. Då. Så det är en nationell lista. Då. Den bygger på internationella naturvårdsunionens kriterier och kategorier. Då.
Det finns liksom en global, en rödlista för hela världen.
Ja.
Och sen, men du jobbar med den, framförallt med den nationella.
Jajamän, eller ja, precis.
Och sen finns det olika kategorier i rödlistan beroende på hur hotade arterna är.
Ja. Och gulyxne, enligt senaste rödlistan 2020 så bedömde vi den då utifrån den information vi hade. Och så och att den var sårbar då.
Sårbar, och det är liksom den första i hotkategorierna.
Ja, men den har hoppat lite grann mellan nära hotad och sårbar. Lite beroende på liksom vad man, ja, de data som vi har tillgång till och så.
Ja. Och många arter som hamnar på nära hotad eller sårbar, de gör det för att de har minskat väldigt mycket men fortfarande finns ganska många individer kvar i landet. Hur är det med gulyxne? Är det samma?
Ja, den är liksom, vi kan säga att den har minskat kraftigt i söder. Alltså i Götaland kan man säga, Gotland och Skåne har ju tappat mer än hälften, och i Skånes fall är det kanske 90% av lokalerna. Alltså, någonting i den stil, otroligt mycket lokaler som har försvunnit då. Men så här i Uppland, här har vi som tur var, vi har ju en landhöjningskust. Och just i Norduppland där finns det mest antal lokaler i hela landet. Det vill säga att vi har kanske 3/4 av Sveriges alla kända lokaler. Men så hoppar man över länsgränsen till Gästrikland och Gävleborg. Och där finns den största enskilda lokalen. Bara den lokalen innehåller kanske 80-85% av hela populationen.
Så i landet?
Ja, på en enda lokal.
Oj, jäklar.
Men vi har flera lokaler i Uppland som har fyrsiffriga antal. Men de flesta har ju, ja, några tiotal eller några hundratal kanske. Det är väl det så de flesta lokaler har generellt. Då.
Men jag tänkte om vi ska återkomma till det här med arter som är listade i art- och habitatdirektivet. Det där gulyxne finns också.
Mm, precis, och den fick vi faktiskt ärva när vi, i och med att vi gick med i EU. Den var redan beslutad från andra länder.
Ja.
Så att, men den hade vi kanske pekat ut ändå om vi hade fått välja, men så att den var redan utpekad som en särskild skyddsvärd art.
Mm.
Och i Sverige har vi, vi var uppe i 48 arter eller någonting. eller om det är 50 nu, för att vi har fått artsplittar av en del av de arten. Men i alla fall så är det 45-50 taxar som är listade i Sverige. Och de har ansetts som särskilt skyddsvärda antingen tidigare på kontinenten innan vi gick med i EU, eller så har vi fått lägga till också en hel del arter. Och det är liksom en del, rätt många av de arter vi lagt till är endemer för Sverige eller Skandinavien. Och så är det rätt mycket fjällarter kan man säga, och en hel del nordliga arter också.
Och det är ju lite förvirrande med det där, för vi har ju fridlysta arter i landet.
Mm.
Och sen där ingår EU:s arter?
Ja, numera gör de det, så att de är bättre utpekade som fridlysta då,
ja,
i artskyddsförordningen då.
Så gulyxen är fridlyst för att det är en orkidé?
Ja, liksom. Det också.
Och sen är den fridlyst genom art- och habitatdirektivet?
Ja.
Men, precis, så att gulyxen är rödlistad, det påverkar inte fridlysningen?
Nej, det gör det inte. Inte i förstone. Att fridlysningen, den gjordes ju nuvarande liksom lista av arter. Den härstammar från tidigt 2000-tal. Och jag tror att den fastställdes till själva listan med arter 2007. Den byggde mycket på vilka arter som var rödlistade, jag tror kring 2000 då. Om det antingen 2000 eller 2005. Så att många av de arter som då räknades som starkt hotade eller akut hotade, de blev fridlystes.
Ja.
Och så där, så att, men fridlysningen, man kan ju se det på flera sätt, att man skulle ju egentligen idag vilja göra om många, vilka arter som är utpekade, för vi har ju fått mer kunskap idag. Så att en del arter kanske man skulle vilja ta bort och stoppa in andra som kanske har större behov av det. Och sen är ju fridlysningen i sig, det är liksom ett litet hopplock från vad gäller att det är arter som är hotade, och sen är det sån där man har plockat för mycket helt enkelt. Men arterna i sig är inte rödlistade eller hotade på något sätt, som blåsippa och gullviva och sånt som är regionalt hårt fridlysta, men i andra delar får man plocka dem men inte gräva upp dem då. Så att det är lite olika där. Men
vi har ju sett rätt mycket ängsnycklar när vi har gått på väg ut hit, och den är inte rödlistad.
Nej.
Men den är fridlös i princip för att det är en orkidé.
Jajamän, och det har ju mera med handel och att i alla fall en del orkidéer är väldigt begärliga bland samlare och sånt där. Så, att,
ja. Så vi klafsade runt där på kärret i några timmar med ögonen fästa vid marken, som de flitiga floraväktare vi är.
Alla arter som är med i art- och habitatdirektivet, de ska följas upp.
Och det här sker i samarbete med floraväkteriet,
ja,
i Sverige?
Så att floraväktarna, de utför majoriteten av uppföljningen som vi behöver i den här EU-rapporteringen då. Så det är floraväktarna, och det görs ju på ideell basis, men med visst stöd, just för att man får milersättning oftast då.
Och floraväkteriet organiseras av Svenska Botaniska Föreningen.
Jajamän.
Och sen är det ofta regionala föreningar som det liksom, där det är ett antal floraväktare som träffas och delar upp.
Ja, det finns regionala samordnare som sköter liksom fördelningen då, sen på regional nivå då.
Ja. Så någon som är intresserad av att gå ut i ett kärr och nu försöker jag plaska runt här. De kan ta kontakt med regional samordnare, ja, i floraväkteriet om man vill hjälpa till att räkna gulyxne.
Ja, gulyxne kanske inte en art som man börjar med.
Nej.
Om man inte tycker är väldigt äventyrlig och har god kondition och sånt.
Backsippa kanske är en bra.
Backsippa. sippa, det finns en hel del mosippa. Det finns ganska mycket arter som är lämpade, liksom är bra att börja med.
Ja.
Men själv har jag ju liksom lite, jag har tagit på mig lite extra där med gul yxne. För dels är jag har jobbat en hel del med myrar och rik. Jag är liksom speciellt intresserad av rikkärr. Och sen jag tycker det är kul att nosa upp. Jag tycker att här borde det finnas och så åka dit. Och sen är det kul också att följa upp lokaler och se lite hur det går och så där. Så att lite både och, men just när jag upptäcker glädjen och lite jävlar namma. Nu ska vi se till att här, nu ska vi hitta den här.
Vi hittar ju lite fler här på ett, men lite vid sidan av den tidigare kända lokalen.
Ja.
Sebastian jobbar ju med det här. Och han är samtidigt en ivrig floraväktare på fritiden. Vi hittar fler och fler gulyxne. De flesta blommar inte. Det är bara bladen som sticker upp. Och de som har blommat har bara en eller två frukter. Men de är fler än någonsin tidigare.
Den här lokalen har en lång historia. Kan du säga någonting om det?
Ja, alltså det är liksom vad vi kallar för prima loca för gulyxne i landet. Alltså här var den lokal där den har varit känd längst.
Första fyndet.
Ja, och det är från 1700-talet. Så Linné visste att det fanns här uppe i Norrvissjö fanns det gulyxne.
Men sen började man räkna gulyxnen på den här lokalen. Så när började man räkna den först, vet du det?
Ja, den första som gjorde det, och dessutom på något sätt tog initiativ till någon nationell inventering och sammanställning för gulyxnen, det var Mikael Löfroth som även var ansvarig för våtmarksinventeringen då på 80-90-talen.
Han är känd lite som en våtmarksexpert idag.
Ja, det är han. Och han har jobbat ganska mycket. Han jobbar på regeringskansliet och på WWF och sånt. Han har jobbat internationellt och sådär på senare år. Då. Att innan han gick i pension här om året. Men han just genom våtmarksinventeringen och mycket annat proaktivt arbete har ju varit väldigt betydelsefull för bevarandet av våtmarker och sådär. Så men han i alla fall, jag tror det var 92-93, så han var ute själv en hel del och sen använde han uppgifter från andra källor och från projekt Linné och kanske en del från Floraväkteriet som då var ganska nytt.
Projekt Linné var någon sån här föregångare till... Vad var det egentligen?
Ja, det var en satsning. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var väl Riksmuseet som var inblandade i det hela i alla fall. Och ut och titta på mycket av de mest hotade arterna och skrev ihop rapporter om det i Svensk Botanisk Tidskrift under 70- och tidigt 80-tal. Och det är liksom på något sätt sen... Ja, innebar att man insåg att det här behöver vi bygga vidare på. Och då var det bland annat Torleif Ingelög då som tog initiativ då till Floraväktarna. Som väl först var på WWF ett tag och sen var det Artdatabanken som höll i Floraväktarna innan. Sen tidigt 2000-tal så fick Svenska Botaniska Föreningen uppdraget istället.
Så Sebastian Sundberg, nu är vi nästan tillbaka. Har gått genom ett kärr och sen i någon slags träsk.
Ja.
Ja, överlevt.
Ja.
Jag sjönk bara ner till knäna i dymen.
Ja, vi andra klarar oss.
Ja, ni klarar er med heden i behåll, inte jag. Men det ska man bjuda på. Men hur gick det med gulyxnen?
Ja, alltså, det såg ju mörkt ut ett tag när vi gick och letade kring koordinaterna där. Vi hittade faktiskt ingenting mer. Men så tänkte vi att vi skulle gå lite kortare väg tillbaka. Och då passerade vi ett nytt, så lite sankare område som det såg ut på flygbilden då. Och det var en lyckträff. Där hittade vi fler än vi har gjort tidigare på alla platser tidigare idag. Och vi kom en bra bit, vi kanske kom upp i 150 planter nu.
Så 150 planter, det är alltså Det högsta antalet som är noterat här i modern tid.
Ja, och det är nog ingen annan som har räknat det tidigare heller. Så.
Inte ens Linné?
Nej, han räknade inte. Han bara... Han var mer intresserad av arter, inte kvantitativ ekologi och sådär.
Precis.
Uh-huh. Och naturvårdsbiologi.
Men vad betyder det här nu? Om man ska tänka lite rödlistan till exempel. Om det skulle visa sig att gulyxne har fördubblats på de samtliga lokaler, vad skulle det innebära?
Ja, det skulle ju i så fall, vet du det, då skulle det definitivt hoppa ner ett snäpp.
Men är det någonting du förväntar dig att det ser ut som?
Nej, för vi vet ju att Sveriges näst största lokal på Gotland försvann ju med, det var väl 20 000, kanske 10-20 000 planter. Och då, den är det noll idag, och det var på 80-90-talen.
Varför försvann den?
Jag har inte fått något bra svar på det faktiskt, men det måste ha blivit torrare. Och så har det säkert med hävd att göra och sånt.
Ja.
Så att den påverkar bedömningarna fram till den här kommande rödlistan. Sen ligger det för långt tillbaka i tiden, för vi har väl en 10 års generationstid, tror jag.
Alltså du menar att gulyxne blir ungefär 10 år, därför... Det måste förnya sig vart tionde år.
Ja, precis. Jag minns och har inte det i huvudet om det är generationstiden är 10 år eller om den är lite lägre. Så att det påverkar beräkningarna. Vi har andra lokaler som har försvunnit på Gotland under den här tiden, även i Skåne. Så att det vi hittar nu, det är väl liksom att ingen annan har letat. Det är inte att det har skett en faktisk ökning, utan det beror på hur mycket... Man lägger ner mycket ansträngning man gör på att verkligen leta efter en art.
Det påminner lite om knärot som antalet rapporter har ökat, men troligen har knäroten minskat.
Den har minskat.
Ja.
Så att det är finns inga tvivel om det.
Nej.
Men,
så ju mer man letar, desto mer hittar man. Men om man ska jämföra historiska eller tidigare, antalet som har funnits tidigare med det som finns idag, då måste man ta in ansträngningen i beräkningen.
Ja, precis. Så att det är viktigt att ta med där. Så vi känner ju till fler lokaler idag än vi någonsin har gjort.
Ja.
Just att det hittats senaste under 2000-talet, det har hittats tiotals, eller 50 nya lokaler i Uppland bara.
Gulyxne.
Ja. Och det är Forsmarksområdet. Där tror jag man kände till en lokal där tidigare, och där har vi 20-30 nya Älvkarleby. Det är lika så. Väldigt många nya och stora lokaler som inte var kända för 30 år sedan till exempel.
Men nu får vi vända på det här i en slutkorv. För att vi har ändå hittat flest gulyxne som någon har räknat vid Vision.
Ja, det är skitkul.
Någonsin historiskt.
Ja, jag är positivt överraskad. Alltså, jag trodde inte... Jag var glad bara att vi hittade den. Och så att vi hittade först en ny plats där. Men sen så liksom, oj, oj, oj. Alltså, jag har ju varit här då för 18 år sedan. Jag fick inte intryck av att det skulle ha funnits så mycket då.
Men dagens kanske viktigaste fråga är då, hur firar man det här?
Ja, man åker hem och rapporterar. Det är liksom straffet när man haft en fin dag ute i fält. Allt ska in i artportalen så att det finns tillgängligt för framtiden. Det är ändå med en... Man har en god känsla i kroppen och känner kul alltså.
Nej, det är ju superbra. Och det är ju inte färdigt förrän det är rapporterat.
Nej.
Nej. Men själv tänker jag nog fira det med glass. Tror jag. Det blir stora mängder glass.
Mm. Jag kanske ska äta upp min sista macka och dricka lite vatten.
din askes. Mm. Ja, nej, men superfin kväll. Väldigt rolig vandring i ett kärr. Och det var roligt att plurra båda gångerna. Du, tack för att jag fick följa med.
Ja, kul.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Podden har inget annat ekonomiskt stöd än era bidrag. Swisha gärna en valfri summa till 123-556-7870. Det här är det sista avsnittet innan ett sommaruppehåll. Jag kommer tillbaka i augusti. om ni vill. Du kan lyssna på Naturpodden på Spotify, Apple Podcaster och YouTube eller direkt på natursidan.se.